I sommar kan du se Barbro Lindgrens klassiker Loranga Masarin och D'Artagnan på Hängnan i Luleå och på turné. Rasmus Lindberg har regisserat familjeföreställningen med hög nostalgifaktor för oss födda på 60- och 70-talet. Musikern Mattias Alkberg slog igenom i indie-rockbandet The Beer Quartet i början av 90-talet. Han är förutom musiker även poet och numera skådespelare i Norrbottens teaterns uppsättning av Loranga Masarin och D'Artagnan. Insyn träffade Mattias på repetitionerna på Hängnan. Vilken relation har du till den här berättelsen om Loranga Masarin och D'Artagnan?
Ja, en lång och djup relation har jag till den. Jag läste den sen jag var liten, sen jag var 4 kanske själv. Och min mamma läste den för mig också och jag har lärt känna bröderna Lindgren. Så jag har ju varit spelat med, alltså sönerna till Barbro Lindgren, och jag har träffat Barbro flera gånger också. Så att jag som känner dem också och har hört bakgrunden till den här de böckerna, och plus att jag hela mitt liv har blivit lite jämförd med Loranga då, hela mitt vuxna liv. Så, ja.
Av vem?
Ja, mina barn framförallt.
Är det bra eller dåligt?
Det är väl både bra och dåligt. Det är väl, de bra grejerna är bra, men de dåliga kanske är lite sämre. Men alltså, de har inte klagat på mig, de har sagt det skämtsamt om mig.
Och vad är det då för karaktärsdrag då som man kan hitta både hos dig och Loranga?
Ja, men att jag leker hela tiden och att jag har hittat pengar lite där och där och inte kanske alltså konventionell vuxen på det sättet kanske de tycker. Om de jämför med sina kompisars föräldrar och sånt. Så jag jobbar inte på bank precis eller sådana saker.
Nej, du är ju en av Norrbottens och Sveriges mest framgångsrika musiker. Du har ju en lång karriär bakom det.
Ja, jag vet inte om den är så framgångsrik, men lång är den ju.
Omfattande.
Ja, det kan man säga att den är. Ja.
Du har gett ut över 30 skivor.
Ja, något sånt där. Ja.
Ja. Men du började ju som punkare.
Ja, punkare på Tunaskolan.
Absolut, och jag vet inte om du kommer ihåg att jag intervjuade dig.
Ja,
då.
Jag kommer ihåg, inte intervju, men jag kommer ihåg bilderna. De dyker upp ibland.
Jag tog med mig ett klipp här, alltså det är ju exakt 40 år sedan.
Ja,
då var du 13 år, precis fyllda.
Ja.
Och spelade ett band som heter Jon.
Jon Erektion, ja, det där är jag. Så ja.
Där är du och killarna bredvid dig. En blev en historieforskare, industrihistoria. Ja. Och den andra är en rektor.
Ja, precis. Och så Patrik är längst till vänster, han är fritidspedagog. Och jobbar på särskolan, på Tunaskolan faktiskt.
Mm. Ja. Vad kan man säga att du blev då, om du får beskriva dig själv?
Nej, men jag fortsatte väl med det där. Liksom. Jag tyckte det där var så kul att jag aldrig ville sluta, då gjorde jag aldrig det. Jag ville, när jag började spela i band och när jag började spela instrument, så kände jag att det var det jag ville hålla på med. Så att jag blev det, och så blev jag en som skrev mycket också. Skrev låtar och skrev texter och lite senare började skriva dikter, och ännu senare började skriva i tidningar och liksom och skriva lite olika noveller och viss lite dramatik. Jag har varit en skapande människa liksom.
Över 10 böcker har du gjort.
Ja, kanske. Det vet jag faktiskt inte hur många det är.
Men du, nu är du skådespelare, och lite grann fick man se det när du gjorde en föreställning som hette
Alla är sämst. Eller, du menar Mattias Alkbergs begravning kanske? Ja. Ja, den gjorde jag. Så jag gjorde en föreställning efter det också som hette Personer. Och sen gjorde jag den här Alla är sämst också då, som var väl den som var mest föreställning av de här projekten. Allt är ju skivor från början, utom Alla är sämst. Men Mattias Alkbergs begravning och Personer, de byggde på skivorna som hette det lite grann. Eller i begravningsfallet så blev det en skiva av någon slags live-grej som vi började titta på.
Jag tänker att du har stått på scenen då 40 år kan vi konstatera.
Ja, egentligen mycket längre. Alltså, eller mycket längre, men säkert 3 år längre än det där. Jag har haft band och skrivit låtar. Och...
Är steget så stort då mellan att vara som du är nu då med skådis?
Ja, det är väl det är stor skillnad. Men alltså, jag spelade lite amatörteater när jag var sådär 15, 16, 17 kanske. Och med Scratch och det var jag några till som gick, som var med där som under Don Svärd och Anneli Furemark hade vi som liksom ledare teatern ledare där kommer jag ihåg.
Men vars får du din inspiration och drivkraft? Du bor ju i Svartestan i Luleå och du har bott där länge nu.
Ja, jag har bott där sedan tidigt 90-tal. Ja, nej, men det är väl därifrån och, men sen vet jag inte alltså, jag tycker väl att man inte ska. Eller jag i alla fall vill inte veta så mycket om mig själv. Jag vill bara att saker ska hända. Jag tänker att själva att man inte vet. Att jag inte vet att det är det som driver mig. Att jag undrar över, men varför reagerar jag så här? Och så försöker jag bena ut det i text. Eller någonting, kanske.
Och beundransvärt så har du ju 5 barn. Och ja. Du har skapat mitt i liksom kaoset här med barn också. Det måste ju ha en speciell liksom, förmåga.
Ja, nej, men det har nästan varit en förutsättning. Jag har försökt några gånger att ha liksom skriva lokaler på olika ställen i Luleå. Alltså suttit och skrivit, men då har jag bara suttit och rullat tummarna. Jag är tvungen att få dem där avbrotten och var tvungen att gå och göra oboj till barnen eller torka någon i rumpan eller någonting liksom. Eller att någon ropar att jag ska vara tyst för de hör inte vad de säger på bolibompa eller någonting liksom. Jag liksom... Det har som varit min värld ända sedan sen fick barn egentligen.
Plötsligt fick du en förfrågan och var med i Loranga här. Vad tänkte du då?
Jag först tänkte, ja, ni dumma i huvudet tänkte jag först. Men sen tänkte jag att jag kunde inte tacka nej till det riktigt. Det vore ju knäppt. Av massa olika anledningar. Egentligen så var det så här att Kalle Nyman hörde av sig till mig för flera år sedan och frågat om de skulle sätta upp Loranga, om jag ville skriva musik till det. Och då sa jag direkt ja. Men det där var ju så många år sedan att han rinna ut i sanden. Och sen hörde... Jag kommer inte ihåg om det var Rasmus eller Gunilla Rör som hörde av sig först. Och så Rasmus Lindberg, då, regissören av det här, och frågade om jag ville spela Loranga också. Och det dröjde ett tag innan jag tackade jag. För jag blev såklart livrädd för det liksom.
Varför då?
Ja, nej, men jag tänker att jag har liksom byggt upp mitt liv lite grann som Loranga. Med en föreställning att jag inte kan göra som folk säger. Att det är därför jag är som jag är. Alltså man vet ju inte vad som är hönan och ägget i... Många fall, men jag hade tänkt att jag gör det här, det jag gör, spelar musik och skriver och sånt, för att jag måste bestämma över mig själv, för att jag inte kan.
Du kan inte ta regi?
Nej, jag kan inte ta in andra, så jag kan inte, jag har ingen respekt för auktoriteter, och det låter ju häftigt och sådär, men det är också ett problem ibland, att jag inte kan gilla läget någonsin. Och det var, jag var väl lite rädd att jag skulle vara tvungen att göra det och att jag skulle tycka att det var asjobbigt och bli osams med alla och aldrig mer bli portad på teater. Nej, men liksom. Men det var inte så.
Hur kommer det sig att det gick bra då, tror du, med din karaktär? Alltså det här med att vara en rebell eller?
Nej, men alltså med i pjäsen här med den grejen. Nej, men för att ensammen är så bra och Trasmus är så himla bra. Att jag märker att jag får det utrymme som jag behöver. Att de fattar väl att jag inte är utbildad skådespelare och att somliga saker tar längre tid för mig än för dem. Men kanske också att jag kan tillföra något för att jag inte har någon respekt för traditioner eller för liksom... Ja, konventioner.
Hej, D'Artagnan. Ja.
Mitt namn är Pop D'Artagnan. Jag är popsångare och musketör. Du är där som sitter och leper i soffan. Sätt dig vid pianot och spela rock and roll.
Jag kan ju spela piano.
Jo!
Loranga bor i ett hus på landet med sin son Mazarin och sin pappa D'Artagnan. I pjäsen så bor D'Artagnans morfar hos dem också. Han är så gammal att han har blivit en gök. I böckerna så bor han i ett träd i skogen. Men här bor han ju tillsammans med dem. Och så har de 1000 tigrar i en lada. Som de lite malliga även. Men också ställer till med olika besvär för dem. Och sådär. Och egentligen är det väl Mazarin som håller ihop hela familjen. Lite grann. Floranga. Det handlar väl om det lite grann. Liksom pjäsen om att om vuxenvärlden är galen så är det svårt att vara barn liksom, tänker jag. Och sådär. Och den är galen i den här pjäsen, vuxenvärlden. Och det kanske den är i verkligheten också. Det får du fråga ett barn om kanske mer än mig. Men.
Den här boken av Barbro Lindgren skrevs ju 1969. Det är ju samma år som du föddes.
Ja.
Och den gick ju på tv också i någon slags väldigt ny form då för SVT. En animerad dockversion.
Ja.
Såg du den?
Jag såg den när jag var liten. Jag har sett den massor med gånger när jag var liten.
Mm.
Det är Nora som spelar Mazarin. Hennes farfar är det som är med i den versionen. Ja.
Vad är det mest i Loranga som du känner igen i dig själv?
Ja, men det är väl det där att man liksom... Att jag kan få vad som helst att handla om mig, tror jag.
Vad är det för behov?
Nej, det är inget behov, tror jag. Jag tror bara det är en grej som jag har. Och så har jag försökt att liksom passa in i världen. Fast där så, lite grann. Tror jag.
Spännande. Ja. Men har du känt dig som en outsider då?
Ja, som en outsider. Jag har alltid känt mig uttittad, som att folk alltid ser mig för att jag är rödhårig och stammar och vindögd när jag var yngre. Jag har aldrig kunnat liksom gå under radarn på något sätt. Så jag har väl vuxit in i den rollen att vara synlig hela tiden. Plus att jag är ganska bullrig privat. Alltså att jag är ganska så här yvig och far fram och skämtar och håller på liksom. Det är väl någon slags... Jag har väl försökt vända alla sådana grejer till fördelar snarare än nackdelar.
Nu har du beskrivit hur du ser ut. Ja. Kan du berätta lite mer hur du ser ut som en vanlig Mattias eller Matti?
Ska jag beskriva hur jag ser ut? Ja, jag är rödhårig. Eller nu börjar det bli vitt nästan allting. Jag har skägg som nästan är helt vitt. Lite rund, lite glad. Som lite storväxt. Ganska, jag är 1,85 lång ungefär. Tar mycket plats. Lite klumpig och så här.
Men du, berätta hur Loranga ser ut i pjäsen.
Hur Loranga ser ut i pjäsen? Titta på en affisch här inne. Han har en orange tehuva med moln på. Han har en färgglad morgonrock. Han har kortbyxor. Han har långa färgglada stödstrumpor på sig. Han har sandaler och ett vitt linne. Och far fram ganska mycket, ja väl. Fast han är ganska stilla också. Men han är en sån där som... liksom suger åt sig en uppmärksamhet.
Öppna dörrarna, här kommer vi!
I Tyskland och Japan så etikeras den här Loranga-serien, böcker i två böcker, som farlig. eftersom den delvis uppmuntrar barn och vuxna till anarkistiskt leverne.
Ja, det låter ju jättebra. Varför är det inget farligt med det? Jag visste inte det, men vad roligt. Eller hemskt kanske, men ja. Rasmus brukar prata om att det här är en hyllning till frihet och anarki på något sätt, den här föreställningen. Och det är det väl. Det är väl böckerna också. Det handlar väl om, man ska prata politik. Anarki är ju liksom frihet under ansvar egentligen. Men det här är ju i den här lilla, lilla världen i, där de bor och i den här familjen, så är det väl världen precis innan det blir innan det blir ansvar och ordning, när det bara är kaos. Fast det är så liten värld att det inte gör något. Det har ingen påverkan på den större världen. Men det handlar ju, alltså Loranga vill ju inte jobba, han vill ju inte ha ett arbete, han vill ju inte
förstöra mina bästa år genom att arbeta, ett citat, ja, från Loranga.
Ja.
Har du känt så någon gång?
Ja, verkligen. Ja, men det har jag väl, alltså, om jag ska vara helt ärlig. Men det låter så himla, det är inte det att jag inte vill arbeta, det är väl det att jag inte vill liksom ingå i liksom, jag vill inte vara så samhällsnyttig på det sättet. Alltså jag vill kunna göra grejer, jag vill göra att folk ska ha något att lyssna på eller något att läsa, och jag tror att det är jätteviktigt. Det vill jag göra. Och det gör jag jättemycket. Jag gör nästan inget annat. Jag är inte lat privat. Eller det är verkligen, det är inte Loranga heller. Utan tvärtom. Man har inte tid att arbeta helt enkelt. Det finns mycket annat att göra.
Alltså musik och böcker är väl samhällsnytta i högsta grad. Jo, vad skulle jag utan det?
Ja, men precis. Det är väl så jag tycker också. Men jag förstår om man i Tyskland och Japan kanske inte tycker så. Det är inte så många i Sverige som tycker så heller. Tyvärr alltså. Men
jag tänker fråga folk liksom om du har jobbat med någonting. Eller? Alltså, kan du få sådana frågor? Det här med vad du har för jobb. Eller accepterar svenskarna nu på 20-23-talet att man är en konstnär fullt ut?
Men de får så lov. Jag kan ju inget annat. Vad ska jag göra? Om jag kan inte gå och ställa mig och sälja hamburgare på Max. Liksom. Folk skulle tycka att det var äckligt om det stod någon lytt gammal gubbe där. Skulle liksom, ingen skulle köpa hamburgarna. Det här är allt jag kan. Alternativet är att jag ska leva på liksom socialbidrag. Och det är väl om de tänker efter ännu värre. För dem alltså. Ja, men musiken jag skrivit, det var min tanke att jag skulle göra ungefär som när jag spelar med band, och jag liksom att jag vill få det att kännas som att alla är medskapande. Jag tycker att det är viktigt, även om det är jag som kommer med idéerna och bestämmer slutresultatet, men jag vill att alla ska vara delaktiga i vägen dit, på vägen dit, och ingen ska tycka att de gör något som är obegripligt eller som är för svårt för dem eller obehagligt eller någonting. Så jag vill, som det handlar jättemycket om pedagogik just på det sättet som jag jobbar på
genom hela livet med banden och så.
Ja, precis. Och ja, det har jag väl försökt, men i den här gången också, i den här ensemblen, så var det jättemånga som inte kan spela instrument, och jag tänkte att det är bra om vi gör grejerna ut efter folks förmågor helt enkelt, och det har gått jättebra. Jag har också tänkt, han lyssnar ju mycket på popmusik. Det pratas mycket om popmusik i böckerna också. Och sådär. Men jag tänker att eftersom allt annat är lite off med den här slutna lilla världen som den här familjen är, så är väl synen på popmusik kanske också lite off. Så den är väl mera rockmusik än popmusik egentligen. Så har jag väl tänkt. Och texterna har jag gjort ganska mycket utifrån manus. Att jag har liksom antyder grejer som har hänt i texten redan eller som kommer att hända. Och så mycket liksom ordrim och alliterationer och onomatopoetiska texter på det sättet. Så de har varit svåra för mig själv att lära sig. Men det är alla mina egna texter. Jag har tränat bort förmågan att lära mig saker utan till lite grann. Privat, för att jag vill ha så mycket plats i huvudet och hitta på nya saker hela tiden.
Det här med Loranga, tror du att det kommer följa med dig? Den här upplevelsen av teatern och vad du var med om här ännu mer i livet nu?
Ja, men det tror jag. Men alltså, han hade ganska stor plats innan också redan. Liksom. Jag har väl tänkt det som har varit svårt. Jag vill lite grann skilja på mig själv och Loranga. Men då kanske det är för skådespelare. Jag vet, det är som en ny grej här för mig. För jag tänker man måste hämta från sig själv och så vet man inte vilket. Det går in och ut i varandra, som Ingmar Bergman skriver i Fanny Alexander. Att det finns liksom. Men man vet inte var det börjar och var det slutar och vad som kom först. Och sådär. Så att jag, det tror jag. Han kommer att följa med.
Förutom Mattias Alkberg så består ensemblen av Nora Bredefelt, Erik K. Hedberg, Thomas Isaksson, Karin Paulin, Linda Vincent och Angelica Alkberg Amrén. Nypremiären av Loranga Mazarin och D'Artagnan är på Hängnan den 10 juni där den spelas fram till 25 juni och sen åker den på turné. 27-6 i Arvidsjaur, 1-2 juli i Umeå, 3 juli Munksund, 8 juli Pajala Kangas, 10 juli Kalix och avslutning 11 juli i Övertorneå.